Podplay.
Jaha, ja, Stanley Cup-finalen har precis inlett, så redan nu börjar man faktiskt fundera på om det snart kan vara över. Ni ska vara varmt välkomna till NHL Puls med mig och Viaplays Jonathan Lindqvist. Vi ska givetvis dissekera finalfighten mellan Colorado och Tampa i det här avsnittet, men vi har ju även lite annat smått och gott att bjuda på som Pulshöjen och Lindqvistet. Men, Jonta, du befinner dig just nu i Denver, men jag antar att du snart ska bege dig till Florida, va?
Ja, det var mycket bra antaget. En sen plan ikväll. Så att vi kommer att ramla in i Tampa vid strax innan midnatt någon gång. Och sen blir det ju bara raka vägen i säng och så match imorgon. Det är lite annorlunda upplägg här. De hade 2 dagar mellan match 1 och 2 i Denver. Och sen är det bara en dag emellan resten av vägen. Det är ju ett...
Ska vi inleda podden med att såga schemat kanske?
Ja, som jag har förstått det så är det någon sån här klassisk typ arena var bokad strul. Och att det är inte så att de ville nog köra varannan hela vägen för att de vill komprimera säsongen, att den inte ska gå in i juli. Så att hade de kunnat hade de nog stryker den här extra dagen mellan match 1 och 2 också.
Okej. Okay. Kan du inte berätta för lyssnarna vad du sa till mig här om dagen, hur vädret är i Denver för tillfället?
Ja, det var en käftsmäll alltså. Och kliva av planet här, det var ju 38 grader tror jag när vi klev av. Alltså,
herregud.
Jag brände mina öron. Alltså jag var tvungen att ha hatt igår. För att man går runt med en sån här sportmössa liksom, en keps som kidsen säger. Och
lite besviken då... att du inte hade den i sändning. Det hade kunnat bli ditt genombrott.
Ja, men grejen var att när jag väl fixade den hatten och skulle gå ut och köra vår stå, alltså när man står och pratar utanför arenan.
Bra förtydligande. Jag tror inte någon hängde med om vad det var för någonting.
Nej, men ändå. Jag hade väl aldrig hört uttrycket stå innan jag började jobba med det här. Hade du?
Nej, för sig. Okej. Okay. Ja, men nu vet alla våra lyssnare i alla fall vad det är.
Ja, absolut. Vi är väldigt inkluderande här. Alla ska förstå. Och med. Nej, men då hade det börjat regna. Galet. Så att då blev det inget. Men, ja... Ja, svag historia.
Ja, inte din bästa anekdot i podden får jag säga. Men, ja. Men har du överlevt då? För både du och jag är ju de, alltså hävdar ju att 21 grader, om man liksom är över det, då börjar det bli lite för varmt. Vi är ju skuggpersoner båda två.
Vet du vad, på tal om 21, så jag har inte räknat det här nu, men jag har en magkänsla av att det här var första gången jag var i Ball Arena här i Denver. Mm. Ja, att det då är 21 NHL-arenan för mig. Och det vore ju någon fin symmetri det.
Ja, absolut. Med tanke på Peter.
Bra förtydligat. Det tror jag också de flesta lyssnarna förstod. Jag tror de förstod det bättre än stå.
Okej, ja, men nu har vi varsin då.
Ja, men man hålls ju inne. Det går inte att vara ute. Alltså det, jag menar, vi har ju traskat till och från arenan ibland. Och du är ju verkligen så här. Du är dyngsur när du kommer hem. Det är helt... brutalt.
Du blir väldigt norrländsk där. För korta orden och så. Visst att du har din överviksdialekt, men jag tyckte du liksom vandrar upp till Norrbotten där ett tag.
Ja, jag har så här kroppen mot reaktion mot värmen liksom.
Precis.
Mentalt tar de mig norrut.
Men kan vi inte ta lite hockey här då? Eftersom att det här ändå är en NHL-podd. Jag skulle vilja veta din... bild och upplevelse av Colorados publik. Nu när du har fått vara där under 2 matcher och få se dem vinna också.
Ja, men jag satt och diskuterade här med kollega Per Georg Bjurman.
Är det hans mellannamn på riktigt?
Ja, det är det.
Georg?
Ja.
Alltså,
vill du också förtydliga vem det är? Eller kan vi förutsätta att lyssnarna känner till honom?
Jag tror alla vet vem Bjurman är. Alltså, han borde ju faktiskt plocka bort Per.
Ja. För du tänker att det finns bara en Per och det är Pelle Hägglund.
Nej, det är nog några lyssnare. Alltså. Din namn kanske flyger över huvudet på några av dem, de som lyssnar på den här podden. Men lokal skribent för Örnsköldsviks Allehanda i alla fall. Nej, jag tänker att Georg Bjurman har någonting.
Ja, det har det verkligen. Det ska jag faktiskt lansera till honom.
Ja, gör det.
Det är väldigt bra inspelat. Nej, men jag tror... Det har ju varit fantastisk stämning, men jag undrar om den ändå... det är inte den bästa jag varit med om på de Stanley Cup-finaler jag har varit på. För att det är väldigt... det är högt och hejigt och alla är glada. Men ja, min känsla är att det inte liksom är en hockeypublik. Att liksom energin i arenan inte följer matchen på det sättet. Utan att det är en väldigt nordamerikansk publik på det sättet. Och väldigt, alltså det är ju coolt. Sen ska jag säga så här, alltså nu pratar vi om Stanley Cup-final. Man sitter ju ändå där med gåshud i 10 minuter innan nedsläpp. Och det är sjukt häftigt. Och framförallt så kör de ju en... de kör ju allsång på den här Blink-182-låten.
Ja.
Vad heter den då?
Ja, vad heter den? Det får någon lyssnare mejla in till adam.johansson@expressen.se för vi tar inte på uppstuds här.
Nej, det gör vi inte. Men sjukt mäktigt. Men man känner ändå vissa ställen, typ så här... St. Louis är väldigt galen, och sådana här klassiska städerna, alltså typ Pittsburgh slänger in där, Boston... Ja, alltså vi får se. Får se vad det blir för stämning i Tampa också. Det blir väldigt intressant i och med att som vi nu kommer att komma in på, så har ju kanske lite av energin gått ur Lightning, och det gäller väl deras supportrar också.
Ja, vi tar det direkt här och så väntar vi med pulshöjaren ett tag. Det första jag sa i avsnittet här, att redan nu börjar man fundera på om det här faktiskt snart kan vara över. Är det lite väl drastigt att säga, eller känns det fullt rimligt efter 2 raka Colorado-serier och den senaste med en rejäl överkörning med 7-0 här?
Jag tror så här. Tampa gjorde en rakt genom dålig match senast. Colorado gjorde en jättebra match. Jag tror inte att det är något snack om att Colorado är ett bättre hockeylag, och det är ganska få som har hävdat något annat inför den här finalserien, utan man har ju pratat om Tampas rutin och spetskompetens, och då framförallt i form av deras målvakt, som ju inte har varit så bra som han har velat. Och där ligger väl liksom hoppet för Tampa, att liksom om du kollar på deras bästa spelare, kolla på Vasiljevski, kolla på Viktor, jag tycker man kan slänga in Stamkos och Kucherov där, utöver Kucherov senaste under framspelen till Palatti första matchen, så har han också varit tyst, men de måste ju vara mycket mycket bättre, alltså så enkelt är det. Annars kommer de inte att vinna det här. Eller ens komma in i serien igen. Så att, men sen är ju Colorado bättre. Alltså Colorado spelar ju extremt snabbt. På så många olika sätt. Forechecken känns som att de inte ger dem någon tid alls. Jag tycker att där ser man att... om du kollar på Tampas puckförande backar. Ta Viktor, ta Sergachev till exempel. De har inte riktigt fått till det uppspel. Den första passarna sett kladdiga ut. Och det tror jag har att göra med att de inte känner att de har så mycket tid. Och andra änden av rinken så är ju Colorados... topp 4 och framförallt deras första par, de är ju extremt duktiga på att spela sig ur zon väldigt snabbt, ta sig ur zon. Och sedan har du det sista, det är ju den uppenbara farten. Alltså om du ska ge Colorado-publiken cred här, så taket lyfter ju varenda gång McKinnon tar fart. Det känns, varenda gång McKinnon kommer med fart genom mitt zon så känns det farligt. Med samma hjälp av publiken.
Samma sak med McCarr.
Ja, jag skulle säga ännu mer med McKinnon faktiskt. Ah, okay. För McCarr är en annan typ av skridskåkare. Alltså, han är ju... McCarr är ju... Jag brukar alltid säga att han är den bästa spelaren i världen i sidled. Han är ju mer en vridare och en vändare. Han är ju jättesnabb också rakt fram. Men det är en helt annan grej med McKinnon när han kommer med fart genom mittzon. För att dels är han ju en av de absolut snabbaste spelarna i världen. När det gäller att åka rakt fram. Men han är också så extremt kraftfull. Och han har sånt otrolig frekvens i skridskåken. Och det ser visuellt sett... McCarr är mer en elegant skridskåkare. Medan McKinnon är ren och skär kraft. Så det, ja,
det
ser
är
liksom...
bulldozer.
Precis. Visuellt så ser det ut på ett annat sätt. Och det tror jag påverkar publiken på ett annat sätt. Och känslan blir en annorlunda när McKinnon kommer.
Du undrar om inte McKinnon är en spelare i NHL som förstör isen allra mest med sin skridskåkning.
Alltså, ja, det är en väldigt bra spaning.
Liksom, tu.
Ja, det är det nog faktiskt.
Ja.
Djupa jack.
Ja, men väldigt. Alltså, jag kan tänka mig att det är rätt... det får köras någon gång med den där ismaskinen för att liksom täcka över såren som hans skridskor har skurit upp i isen. Tampas försvarsspel, tycker vi är intressant att du tar upp det. För jag har ju bara suttit och tittat på de här matcherna från tvn, men... De hamnar ju väldigt många gånger i trångmål just för Colorados press som du är inne på, som är väldigt intensiv. Är det inte dags att börja förenkla saker och ting och köra lite chip and go hockey för Tampa och egentligen hoppas att man ska liksom ta tillvara på de där löspuckarna som i så fall hamnar i mittzonen?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag bara är liksom att skjuta upp problemet. Alltså, Tampa, det är klart att de har ingen Cale Makar så sett liksom när det gäller uppspelsfasen, men de måste ändå försöka vara lite konstruktiva. Man kan inte ge Colorado taktpinnen så mycket, för då kommer de att skölja över dem. Så att, egentligen så handlar det bara om att de måste anpassa sig, de måste vara ännu mer krispiga i sina passningar. Det är klart att det måste gå lite fortare, men jag tror inte att man får hamna i den fällan. Och den andra grejen här är att, ska vi vara helt ärliga, så är det så här att ska Tampa vinna det här, så måste Vasilevski vara jättebra. Och de måste kunna, jag tror att de måste vinna 4 matcher nu, där de kanske bara vinner målchanserna och skottförsöken i en eller två av dem. Och sen kanske de vinner de matcherna i 45-55. De måste ta lite risker och kanske ibland åka på någon chans bakåt, för att de försöker vara konstruktiva och skapa kvalitativa chanser framåt. Det tror jag. Så att, nej. Men, en rimlig tanke, men jag slår ner den.
Ja, nej, men det köper jag fullt ut. Men visst har Colorado gjort det väldigt bra med att styra ut till högersidan ganska ofta och blottat Tampas högersida med Chernak, Bogosian och Rutta. Vi vet ju att det är inte den kanske bästa högersidan av topplagen i NHL, och Colorado har ju verkligen sårat dem där.
Ja, så är det väl. Men å andra sidan så tycker jag faktiskt att det som då ska vara styrkan rakt igenom då, med Hedman, McDonough, Sergejev, har inte varit bra nog.
Nej.
Så att jag skulle nog snarare, alltså det är vad det är. Alltså, Tampa vet att det inte är en styrka, men den vänstergren ska vara en styrka och de måste vara bättre. Så jag skulle nog snarare justera fokuset dit. Det är klart att det kan ligga lite i det att de känner att ett större ansvar för att vara konstruktiva i uppspelsfasen, och sen blir det lite för kladdigt ibland och sånt där. Men till sist och slut så är det samma där liksom. De måste vara riktigt bra om Tampa ska vinna eller komma tillbaka i den här serien.
Någonting som jag har reagerat på egentligen under hela slutspelet när jag tittar på Colorado, det är att det egentligen kanske snackas lite för lite om hur extremt skickliga de är defensivt. Alltså de lyfter ju ofta fram som ligans bästa offensiva lag. Men alltså titta på hur de försvarar sig i mitten mot Tampa här i finalen till exempel. Det är ytterst få skott i skottsektorn i de här heta zonerna. Det är väldigt många gånger Tampa bara får lägga in puckar från blålinjen ute på kanten, och då har ju faktiskt Kemper haft en ganska bekväm resa så här långt under de 2 matcherna som har spelats.
Ja, det ska vi ju säga. Det är klart att Kempers siffror ser ju bra ut nu, men han har inte blivit testad, precis som du är inne på, och de får inte till det. Och andra sidan så är Tampa ett speciellt lag på det sättet, för de är alltid, jag menar, Point hade någon sån där grej, han höll på att snurra upp sig totalt, och Kutjov har någon grej varje match. Det lyckades i match 1, så lyckades inte i match 2. Det är ju egentligen, det är de grejerna de lever på, och annars så är det ju den typen av lag som får upp puckarna till blå och jobbar därifrån. Men som du säger, problemet är att de inte har liksom fått tag i andra puckarna och skapat någon förlängd press. Jag tycker att de enda som har haft tendenser av att skapa lite press i fjärde kedjan.
Exakt.
Där tycker jag faktiskt, om man ska vara ärlig, så man pratar om Colorados bredd som en styrka, men där tycker jag ändå att det ser helt okej ut för Tampa. Alltså om du kollar så här, tredje par, fjärde kedja, liksom, där kan jag nästan tycka att det känns nästan lite fördel Tampa, utan problemet är ju de bästa spelarna. Det är ju där de förlorar den här serien just nu, Tampa.
Ja, men visst är det anmärkningsvärt ändå, det kanske egentligen inte är, men när man tittar på dem som har varit framträdande i finalserien så här långt, så är det ju väldigt många UFA-spelare hos Colorado, alltså med Burakovsky, Manson och Nichushkin i förarsätet såklart där, av de 3. Han har ju varit otroligt bra under de här 2 matcherna. Tror att det är, finns det något uns av, okej, nu vet jag att alla tittar på mig i den här finalserien, alla GMs i hela ligan. Om jag är bra ifrån mig här, då kan jag faktiskt krydda lön lite under free agent-marknaden som kommer här i sommar.
Det är klart det kan vara en motiverande faktor. Jag tror framförallt att det kan vara under en grundserie, men jag vet inte. Behöver man extra motivation i Stanley Cup-final? Kanske. Jag tror så här att den typen av motivation när man pratar om saker som att vinna för till exempel, om man pratar om i Tampa alltså, som har vunnit 2 år, att de vill vinna för sådana som till exempel Belmer, som inte har fått vinna förut. Äldre spelare som är respekterade och sådär. De faktorerna är nog viktigare på vägen fram. När man väl är där så vet jag inte om det behövs någon extra motivation. Det har jag svårt att tro alltså.
Ja, okej. Okay. Men alltså, det här är ju Valery Nichushkins stora internationella genombrott. Alltså vi vet ju att det inte alls funkade i Dallas, att de köpte ut honom på det sista 1,5 år på kontraktet där, och sen att Colorado snappar upp honom och haft en enorm utväxling där i Denver. Alltså så nyttig Jonta, alltså på att samla upp lösa puckar och liksom komma in på insidan, och har ju bevisen kunnat liksom ha färdigheter både i framspelningsdelen men även i avslut då, och anfallen för Colorado.
Ja, han har haft en väldigt bra säsong, och jag tror att han kommer ha några Selke Trophy för rösten när det offentliggörs här. Jag kan erkänna att jag röstar inte på honom, men han har ju varit lite sånt här underground-namn som en av de bättre defensiva ytterforwards i ligan den här säsongen. Och på grund av, som du säger, han är väldigt nyttig och smart och gör rätt saker och hela den balletten. Och sen får han också lite utdelning här också. Och då kommer ju rubrikerna. Men det är en bra spelare liksom.
Men visst funkar alltså, väldigt bra med McKinnon också. Alltså öppna upp ytor för honom och operera.
Ja, precis. Och egentligen så tror jag väl grejen, och det pratar man mycket med Colorado med honom, är att han funkar med vem som helst. De flyttar honom lite upp och ner, och han hittar alltid ett sätt att passa in i sin omgivning. Och det är en väldigt styrka.
Ja. Alltså, vad tror du händer med honom? Om vi ska ta det lite kort här. Som sagt, UFA nu i sommar är ju öppen för marknaden, men Colorado lär väl vilja behålla honom.
Ja, men jag tror det blir svårt. Jag tror att han, jag menar, han har inte haft några stora kontrakt så sett. Och det är hans chans att casha in och få det här 5-6 års kontraktet. Så att jag tror att han kommer hamna någon annanstans.
Burakovsky då? Vad har du hört om skadan där? Kan han spela match 3 eller är det fortfarande osäkert?
Ja, det enda vi fick höra igår var att han utvärderades. Och det är svårt att säga någonting i och med att när han klev av så var det ju, och det var ju 5-0, va? Ja, sak samma. Det var ju avgjort.
Det var avgjort, ja exakt.
Så att det fanns ju ingen poäng för honom att komma tillbaka och spela. Så därför vet man inte vad man ska dra för växlar på att han inte kom tillbaka. Men informationen kommer ju vara knapphändig, så är det ju i finaler. Så att det är bara att hålla tummarna. För att tummen höll.
Men Bednar lyfter ju fram Burakovsky här, och att han har varit en av spelarna som gjort skillnad i de första 2 matcherna. Vad tror du att Joe Sakic och Colorado-ledningen tänker om Burakovsky nu i sommar?
Ja, det är samma där. De vill ju behålla några, men jag tror att de hellre skulle kanske gå för Nichushkin då, för att han är mer mångsidig. Och Burakovsky är en väldigt lyx att ha den positionen. Jag tror att lag som verkligen behöver en...
Men det kommer bli betydligt dyrare att förlänga Nichushkins kontrakt.
Jo, så är det ju. Så det är inte omöjligt. Men samtidigt så undrar jag, vad kan ett lag som vi säger, de här lagen som har pratat som behöver ytterforward, som kan göra mål, New Jersey, Los Angeles Kings, den typen av lag. Vad kan de lasta upp ifall de inte får det de vill? Ja, nu går ju liksom, nu ryktas det om att Kings vill ha DeBrincat och sådana här saker. Och Devils är ju beredda att trade andra. Vad har de sagt? Jag tror inte de kommer göra det. Jag tror de kommer ta Slavkovsky. Då har de i sin forward. Ja, det är samma där. Alltså han stärker sina aktier här. Det gör han. Så att det är svårt. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte suttit och tittat på deras löntagssituation, så jag kan inte säga liksom exakt vad som är realistiskt att de kan passa in eller inte.
Men
vad
just, man kan just säga, nu ligger de på 56,8, men då har de 10 spelare som har utgående nu då.
Ja, alltså den jag vet
bland, vad, bland annat Nassim Kadri ska vi säga.
Jag kommer skjuta ner det här samtalet nu, för att det är, den måste man förbereda. Då måste man sitta och göra matten och känna efter, eller kolla så här, okej, okay. Kadri till exempel, kommer de att göra ett försök att signa honom?
Ja, men Jonte, du behöver inte förklara det, jag köper det till 100%.
Nej, men det är så här, grejen är att så här, de kommer ju kunna behålla någon spelare, såklart. Men de får nog väldigt svårt att behålla alla. Och ja. Men grejen är att de är ju också nu i ett läge, och det är intressant nu att nu är de plötsligt Tampa. Nu är de ett lag som kan förmodligen börja gå ut och så här lura till sig spelare som... Om vi tar Claude Giroux som ett exempel. Han kanske blir nya Maria Hossa som liksom studsar runt och sådär. Nej, men en sån typ av spelare, en äldre spelare som fortfarande är bra, som kan tänkas ta en miljon mindre än marknadsvärde för en chans att spela i ett av de bästa lagen i ligan. Det läget är Colorado verkligen nu när de har visat att de kan gå till den här finalen, oavsett om de vinner eller inte.
Ja, vi får ta Colorados kontraktssituation längre fram i sommar eller inför nästa säsong kanske, och utvärdera vad de gjorde under free agent-marknaden. Vi återgår till matcherna. Och det är ju häftigt och effektivt, den här totalhockeyn som Colorado spelar just nu. Och Jonta, tänkte du på det? Alltså man, det finns ju fler exempel såklart på det här. Men jag såg hur Josh Manson liksom simmade upp på anfallsplatserna i 2-3 raka byten, och Andrew Cogliano var nere på backplats i 45-50 sekunder. Alltså, de är verkligen överallt. Alltså, de spelar ju på ett sätt som ganska få lag i ligan gör. Alltså, de är ju väldigt, ja, men sevärda skulle jag säga. Det är väl det bästa ordet jag kan komma på.
Ja, jo, men alltså, det är en otrolig show på det sättet att de har ju typ allting. Alltså, de har ju, ja, som du säger, kreativiteten, de har farten, de har känslorna. För det ska vi komma ihåg, att det här Colorado-laget, alltså spelare som Gabbe, McKinnon, Kadri, de spelar med ganska mycket udd alltså. Det är inga duvungar. Så att du har egentligen hela spektrat i det här laget. Det är ett tämligen komplett lag. Det är ju Kemper som har sett som frågetecknet, framförallt efter skada. Men så här långt ser han ju stabil ut. Man ska ju komma ihåg att han spelade ju under stora delar av grundserien, utöver liksom en tuff start där första en, två månader eller vad det var, så har han ju också spelat väldigt, väldigt bra och presterat liksom siffror på toppnivå. Så att det är ju ett otroligt, otroligt bra lag.
Ja, och det här, de här platsbyten också, det är ett ryggmärgsbeteende hos alla spelarna också. Det är ett, jag vet inte, väloljat maskineri rakt igenom. Så där har ju Bednar och gänget i tränarstaben verkligen fått till det, och hjälpt spelarna att förstå vad de ska göra i varenda byte match efter match. Så att, nej, hatten av så här långt för Colorados finalresa. När vi ändå pratar Avalanche, Gabby Landeskog här, vad tycker du om han de första två fighterna?
Ja, det var ju häftigt att han fick göra det där första målet. Och han gör ju mycket små saker i tysta. Det var faktiskt en expert för ett annat bolag, icke-svensk sådan, som sa till mig. Vi satt efteråt och pratade efter matchen igår i presscentret, att vi väntade på John Coopers presskonferens. Han sa att jag tycker att Gabby Landeskog är den bästa forecheckaren i hela NHL.
Jaha.
Och liksom prata om på vilket sätt han har en förmåga att faktiskt vinna puckar som första kille. Alltså, om man då ska vara nördig liksom. Den första spelaren på forechecken, alltså den som är först upp och jagar pucken, den spelarens jobb är oftast bara att styra spelet åt något håll. Det är ju inte realistiskt att den spelaren ska ta pucken av backen som har den. Utan man kanske vill, som du var inne på, man kanske vill knuffa den åt höger till exempel. För att man tycker att det här laget har en dålig högersida i försvaret och vill att de ska upp spelen, till exempel. Men att Gabbe är en av få spelare som faktiskt kontinuerligt kan vinna den pucken i första läget. Och liksom den typen av saker som man inte tänker så mycket på. Han gör väldigt, väldigt mycket bra sånt och får sin omgivning och ser bra ut. Väldigt bra komplement till McKinnon. Så att det är svårt att säga något annat än att man är väldigt imponerad. Liksom.
Ja. Det har ju målats upp inför att det finns en match i matchen mellan Kyle McCarr och Victor Hedman. Ja, men kungen och kronprinsen. Och Victor Hedman har ju inte kommit upp i sin rättmätiga nivå under de här första två matcherna. Men Kyle McCarr, vad känner du där? Visst, han gör ju mål här i den andra matchen, men det finns lite mer att hämta av honom också, va?
Absolut. Det är ju liksom, ja, det gör det. Och det här är inte en kritik mot honom. Det här är en kille som kommer vinna flera Norris-troféer under sin karriär. Alltså när man tittar på honom och ser verktygslådan han har och hur bra han är redan nu. Jag menar, han kan ju vinna Norris den här säsongen redan.
Han lär väl göra det faktiskt.
Jag skulle gissa att det blir Åse. Okay. Men vi får se, vi får höra på tisdag. Kommer att annonseras.
Men hur är det att följa med Carl live kontra att sitta och titta på honom framför tvn?
Men jag tycker det man märker mer är ju de här detaljerna, framförallt försvarsmässigt. Och det är ju det man ska komma ihåg med McCarr som är så fascinerande. Det är ju att han är ju redan nu en väldigt bra defensiv spelare. Alltså styrkan i närkampssituationer och den typen av grejer. Han ligger bra. Det är ju, jag kan inte känna att jag liksom har sett någon defensiv agerande av honom de här två matcherna. Man har känt att det där var lite dåligt.
Nej. Alltså, något sagt, jag slås av det är att han värderar situationerna väldigt väl när han ska passa ut på kanterna i centralt och även när han ska transportera själv ut ur zonen. Alltså, det är han ju väldigt, väldigt bra på.
Och där får man ju säga, för att liksom ge honom lite cred där, väldigt moget agerande. Det känns som att han inte jagar någonting.
Nej.
Så vi är inne på, ja, visst, vi har inte sett den mest explosiva offensiva av honom som man kan se, men man ser heller inga försök av honom att forcera saker. Inga liksom onödiga solåkningar som inte finns där. Eller den typen av saker. Utan att han låter spelet komma till honom. Och, ja, det är en sanslös spelare. Som sagt, jag vet inte. Visst, Adam Fox är ju väldigt, väldigt bra också. Men Fox är ju liksom en... Det är en hockeyprofessor. Han har sånt otroligt spelsinne. Men det är ju det vi är inne på med Makar också nu. Han tar så mycket bra beslut. Och ovanpå det så har Makar också en... Han är en sanslös atlet. Alltså han är så explosiv. Vi var inne på skridskåkning i sidled. Men som jag sa, han är inte särskilt stor. Jag skulle gissa att han är kanske 1,80-ish någonting. Men han är ju väldigt liksom stark i kroppen. Och sen har vi det här skottet också. Det är ju ett av de... Framförallt ett av de bästa handledsskotten i världen från distans. Han får ju otroligt tryck i handledsskotten. Så att han har liksom, han har hjärnan och de atletiska förmågorna. Så att, ja, visst, Fox, kanske en Miro Heiskanen, Rasmus Dahlin kanske, men det känns som att liksom det här är Cale Makar är de kommande 10 årens, kommande 5 årens bästa back i alla fall. Sen får vi se vad som kommer underifrån.
Ja, bläckfisken som jag brukar kalla honom. Jonta, nu har det blivit väldigt mycket Colorado här. Jag tyckte mig höra det tidigare, att ska Tampa ens kunna vända det här eller komma ikapp till 2-2, ja, men då måste Vasilevski egentligen spika igen, i alla fall vara mycket bättre än man har varit hittills. Men finns det andra saker som Tampa kan göra som gör att det här blir lite mer av en jämn tillställning än vad det varit så här långt?
Ja, alltså kollar man på match 2 så fattas ett par saker. Det fattas lite tempo i spelet. Jag tror att de är påverkade av höjden. Och liksom, pratar man med spelare som har varit med och spelat slutspelsserier här, så säger de att det är en faktor. För de ursäkta. De såg trötta ut. Framförallt i match 2 så såg de tröga ut. Det var flera sekvenser med spelare som är bra skridskåkare. Jag satt och tänkte att så här, så där långsam är inte du. Alltså, vad är det som händer här liksom? Så vi får se hur det blir när de kommer hem nu.
Men är det en spekulation från mediakåren, eller har spelarna gått ut och sagt det här?
Nej, de har varit väldigt noggranna med det. Är inga ursäkter liksom. De håller den linjen stenhårt. Så att, men... Okay. För att de säger det så behöver det inte betyda att de egentligen att det är så. Men jag tror att, så den grejen är att Tampa måste åka snabbare, de måste spela snabbare. Framförallt så måste de flytta pucken snabbare i uppspelsfasen så att de inte fastnar i forechecken. Och kom in med kontroll, för som vi sa, jag menar, börjar de dumpa och chansa, så tror jag att då kommer puckarna tillbaka ganska snabbt också. Då, jag menar, då kommer Makar, Taves, Byram, de kommer att spelas ur zon väldigt fort. Så att de måste få ner spelet i anfallszon och försöka få lite tryck. Och sedan som sagt, de måste få mer av sina bästa spelare.
Ja, jag tror att det här faktiskt är den senaste pulshöjaren i NHL Puls historia. För vi brukar alltid faktiskt inleda med den för att komma igång lite grann. Och där jag brukar quizza Jonta på den senaste veckans nyhetshändelser och se hur bra koll han egentligen har. Senaste gången så var det ett toppresultat. Jag för mig att du nästan prickade in alla rätt, om jag inte missminner mig. Men innan vi ska köra veckans frågor så vill jag fråga dig, Jonta, om hur stämningen var både i Colorado och Tampa-lägret efter den senaste matchen, det blev 7-0. Kan du ta oss, alltså jag och lyssnarna, till presspodiet där och hur det lät från Cooper och Bednar och spelarna?
Om man börjar med Cooper så här, så, eller jag tror att den som kom ut som den tydligaste liksom språkröret för Tampa var väl Steven Stamkos. Om man ser till vad han sa efter matchen och liksom hur han liksom, vi har varit här förut, och det har de ju. Senast i förra rundan låg de under med 2-0 och kom tillbaks. Och ingen tror på oss, och nu får vi visa vad vi verkligen gjorde av och den saken. Och han Stamkos sa när de berättade sakerna, och det gör han alltid. Och det ska vi komma ihåg. Alltså, vi har sett flera matcher gå upp till 2-0 i det slutspelet och där lag har väntat och kom tillbaka. Så att det är inte avgjort, och Tampa är mycket, mycket, mycket bättre än vad de är. Har varit de här 2 matcherna. Så att jag tror att det finns ett litet hopp där. Om det finns något lag som faktiskt är citationstecken dumma nog att tro på sig själva i ett 0-2 underläge mot Colorado, så är det nog Tampa. För att det har sett ut som det har gjort. Alltså, det är inte så, okej, hade de spelat jättebra, hade Vasilevski storspelat, hade de levererat framåt, hade de flyttat pucken fint liksom, hade Victor spelat Conn Smythe hockey, alla de här grejerna, ja visst, då hade det nog varit blytungt att förlora de här, men de har ju inte varit särskilt bra, inte ens första matchen när det gick till sadden, då tyckte jag de egentligen snubblas i kapp där, lite slumpartat, plus en briljant individuell insats av Kucherov, så att Det finns ju lite sparkapital.
Ja, det gör det. Och sen vet jag inte riktigt hur stora växlar man ska dra av 7-0 för Colorado senast heller. Alltså när det blir 4-5-0 där, tror du inte att Tampa-spelarna börjar så här: okej, ska vi inte försöka dra ner lite nu på energin och tempot och investera till nästa match? För det kommer ju faktiskt fler fighter framöver, och vår bästa chans att vinna i Denver kommer inte vara här och nu.
Ja, jag tror kanske man tänker så aktivt, men det är klart man tappar lite.
Men under medveten så måste ju den tanken slå en på något sätt.
Ja, eller mer att man bara, de inser att det är kört liksom. Men om vi då vänder till Colorado, så tycker jag att där märkte man en stor skillnad. Både Burra och Gabbe sa ju efter första matchen att de var ganska... Alltså Gabbe sa att han var nervös liksom när han kom in till den första matchen, och Burra sa att han var snarare övertaggad. Han sa att han var nervös också, men han vaknade 6 på morgonen som ett ljus liksom och bara, ja, nu är det länge till match.
Gjorde du också det?
Ja, jag hade ju jetlag på min sida så att.
Ja, just det.
Men Gabbe sa, jag frågade efteråt efter den här matchen, han sa att det var en annan känsla. Det kändes bekvämare med hela gruppen och sånt där efter att ha fått den här första matchen nu ur världen, och framförallt i och med att de vann. Jag tror att hade Colorado förlorat den här matchen på det sättet, i en match som de var bättre och bara liksom slarvade bort, då tror jag att det hade kunnat bli riktigt nervöst och jobbigt. Men nu, ja, det kändes väldigt lugnt och tryggt och självsäkert. Men ja. Det är nog min summering.
Ja, då kanske du är sugen på pulshöjaren.
Ja.
Fyll i tomrummet. Ingen har missat att två Sveriges största NHL-stjärnor, Gabriel Landeskog och Viktor Hedman, möter varandra i finalen. Inför den första matchen pratade Landeskog om sin tajta relation med Hedman i en intervju med Gunnar Nordström på Expressen. Nu vill jag att du ska fylla i det här tomrummet från ett citat som hämtas från den här texten. Jag är 2 år yngre än Vigge, så han är lite som en storebror för mig. Jag har lärt mig mycket av honom genom åren, och jag var lite när vi möttes första gången.
Starstruck.
Speaking of Viktor Hedman, så träffade han media mellan match 1 och 2 i Denver och fick då en fråga om vänskapen med Steven Stamkos. Under det 1 minuter långa svaret ska Viktor ha slagit det inofficiella rekordet på att säga you know. Jag undrar hur många gånger han sa det.
Vet du vad sjuka är? Jag satt på den här presskonferensen och tänkte på det, att hur många you know har han sagt?
Ja, vad tror du då? Eller alltså, vet du?
Jag är klocka. Nej, det vet jag inte. Men jag har ju själv gjort det här någon för typ 5 år sedan, när jag tar upp vid 12 stycken ett svar. Jag tror att det var... Ja, men du... Ja, det var minst 2-siffrigt. Jag säger 15.
Mycket fokus på finalen nu, och det känns ju rimligt. Vi vet alla hur många Stanley Cup-spelarna i Tampa vunnit, men hur många pokaler har egentligen killarna i Colorados omklädningsrum lyft?
Bara spelare alltså?
Ja. Det kan du kliva bort här, så Simon, så får du gå till Jontas svar direkt.
Vadå, det kan du väl ha med? Lyssnarna måste ju få veta hur du...
Ja, i och för sig. Okej, skit i det jag sa där då, så får du...
Ha med alltihop för att veta, för lyssnarna veta hur du håller på och pratar och stör mig.
Okej.
Jag kommer bara på... Jag kommer bara på en. Är det verkligen så?
Det är du som ska leverera svaret. Nu har faktiskt tiden gått ut, ska jag säga.
Ja, jag säger en då.
Så har Evgeny Dadonov slutligen tradats. Det blev ett rakt byte mellan honom och Shea Weber. Men den minnesgoda vet ju att Dadonov under en kort stund var klar för en annan klubb innan deadline i mars. Vilken?
Nej.
Vegas och Philadelphia har löst sina tränarposter. Det blir Bruce Cassidy och John Tortorella som tar över respektive klubb. Om vi ska ta och ställa dessa herrar mot varandra, vem har egentligen den bästa vinstprocenten i slutspel om vi räknar in hela deras NHL-karriärer?
Oh, det är en bra fråga. Jag säger Tortorella. Ja,
Tennessees tidigare guvernör, som har ett muslimskt slaktmetodsklingande namn, gör sig nu redo för att köpa Nashville Predators. Vad heter han?
Ja, han heter väl Brown i efternamn, men jag antar att det inte är det du tänker på. Hallen, heter han inte Hallen? Hallen Brown eller något sådär.
Ja! Då är pulshöjarna för den här veckan över och... Ah!
Nej, det gör han inte alls.
Du är inte speciellt nära på den här sista. Jag tycker vi börjar med den.
Nej, vet du varför? Vet du varför jag tänkte att det inte är Brown?
Nej.
Jag hoppar över till det. Det är för hans brorsa äger ju Cleveland. Mm-hmm. Browns.
Ja, okej.
Okay. Så då tänkte... Men så var det inte.
Men vad då? Så Cleveland Browns, de är väl inte döpta efter ägaren?
Jo, efter deras första ägare.
Jaha, okej. Okay. Se där.
Om jag minns det. Ja, det här är inte min sport, men jag tror det är så.
Ja, svajigt nu när vi liksom börjar röra oss ut i de här sporttraskerna där vi liksom inte pratar ishockey. Bill Haslam.
Så är det.
Ja, vad muslimskt slaktmetodsklingande namn.
Men det var för jag tänkte Hallen.
Ja, ja, hyfsat nära i alla fall. Där går du bet. Du gör även det på Tortorella. Det är faktiskt så att Bruce Cassidy har vunnit 48,1% av de slutspelsmatcher han har coachat. Tortorella stod på 46,7. Men det är väldigt tajt däremellan.
Ja.
Min sagt.
Okej. Okay. Ja. Jag skäms över den.
Ja, det ska du göra, Lindqvist. Det är faktiskt en ännu större differens om man tittar grundserien. Vem tror du bäst är?
Ja, men grundserien, då är det Cassidy garanterat. Ja. Den hade varit lättare.
Jag tror jag kollade på det här i antalet matcher som de här tränarna har tagit poäng i. Poängprocenten för Cassidy är 63,5 och Tortorella ligger faktiskt bara, jag vet inte om man ska säga det, men på 54,8.
Ja, det tycker jag är okej. Okay. Ja. Så till lagen har haft.
Precis, det kanske är rimligt. Du, det börjar reda ut sig här på tränarmarknaden i NHL. Det är inte bara de här två, utan Jay Woodcroft ser ut att skriva 3-årskontrakt med Edmonton. Pete DeBoer länkar samman med Dallas så att de ska vara nära en överenskommelse. Och det är väl mycket som talar också för att Barry Trotz kommer att landa i Winnipeg.
Ja. Hörde du att det uppges att Philadelphia erbjuder trots 7 miljoner per säsong.
Ja, jag såg det. Skulle du bli den bäst betalda NHL-coachen någonsin?
Mm. Jag tror att Tortorella är bättre för dem faktiskt. Så jag tror att det där blir bra.
Oj då, det måste du motivera efter det där monsterbudet som han tackade nej till.
Nej, men jag tror att Flyers är ändå en situation där de kommer inte vinna någonting ändå liksom. Men de, alltså nu kommer vi in på mjuka värden, men de har saknat identitet, de har saknat någonting att stå för och Tortorella är ju liksom urtypen för en Flyers coach. Alltså, det känns som ett perfekt äktenskap. Och de här åren som kommer komma nu som inte kommer vara jätteroliga för Flyers, tror jag. För att, alltså, helt ärligt, laget de har nu och talangbanken de har, alltså det ser mörkt ut. Tortorella är en coach som kan skapa identitet för lag som inte är så himla bra på pappret alla gånger. Och han är ju redan nu, han blir ju direkt deras största stjärna. Alltså, han är ju... Tortorella är en av de största stjärnorna i hela NHL. Om man ska prata profiler liksom. Och ja, så att jag tror av den anledningen så tror jag att det var bra. Trots är ju en bättre coach. Och det är ingen kritik mot Tortorella för att Tortorella är en bra tränare också. Men trots är ju enligt mig den bästa i NHL. Men han gör sig bättre i ett lag som är närmare att vinna. Så.
Ja. Du, det gick väldigt snabbt för Bruce Cassidy fick kicken av Boston till att han kom överens med Vegas. Och det säger väl ganska mycket om hur Vegas, hur högt de skattar Cassidy. Och visst är det en, alltså på förhand, alltså handen i handsken fit faktiskt. Alltså det skulle kunna bli väldigt, väldigt bra här med Cassidy på Vegas tränarbänk.
Absolut. Han är ju en lite gammeldags. Mycket av liksom, det är ju det egentligen Don Sweeney då, som är GM i Boston har sagt. Anledningen, det har vi inne på förut, det är ju att han har lite för gammeldags eller kanske lite för hård i sin hantering av spelarna. Vegas är ju ett äldre lag och de är vana med alltså veterancoach och sådär. Jag tror inte att det behöver vara fel alls. Och få in en sån som Cassidy, att jag tror att han kan passa den gruppen. Och det han har också som Vegas har haft problem med, att han är en bra special teams coach. Framförallt powerplay är ju lite av hans specialitet. Han är väl en av få huvudtränare. Eller jag upplever, det här är min gissning, jag vet ju inte vad som händer i tränarrum, men jag tror inte att det finns någon huvudtränare i hela NHL som är så involverad i powerplay aktivt som han är. Och där har ju Vegas haft stora problem de senaste åren.
Vet du vad jag brukar säga att han är?
Vadå?
Han är NHLs Robert Olsson.
Det är stort.
Ja, det är stort. Jag tror att han är den enda huvudtränaren i SHL som har PP-ansvaret.
Mm. Ja. Nej, men, och Castro redan var inne på de grejerna. Liksom, att
den bet du inte liksom... på.
Vad sa du?
Den bet du inte på. Du vill inte väva ut Robert Olssons PP-kunnande i Skellefteå AIK.
Ja, du kan få göra det om du vill.
Nej, det behöver jag faktiskt inte göra. Det var en av de bästa PP-enheterna i hela SHL. Mm. Men skitsamma. Fortsätt på Cassidy och vad han kan göra med Vegas.
Ja, men han, det var intressant att redan på sin första presskonferens, var inne på hur fort det har gått, men redan har han liksom tankar. Han nämnde att han tycker att för mycket av liksom powerplay ska egentligen aldrig gå. Backen får inte ha pucken för mycket. Han var väldigt så här, det är de fyra forcen som ska styra det och backen är liksom bara en assistans till dem. Och det går ju rakt emot vad Vegas har gjort. Där har ju väldigt mycket gått via Theodore och Petrangelo, och det kan man ju kolla på statistiken också. Man ser liksom hur mycket de två har avslutat i powerplay kontra till exempel då McAvoy som har varit första back i Bostons powerplay. Så sådana där små filosofiändringar, och sen är han har ju hungern, han vill vinna här och nu, och jag har ju sagt i flera år, alltså ser man till resultatet han har gjort med det lag han haft, så är det en av ligans bästa coacher de senaste åren. Och det är också brukar säga att man vill se en coach göra det med olika lagen när man verkligen placerar med den kategorin, så att upp till bevis för honom nu.
Ja, alltså han har 15 år i Bostons organisation, både i AHL och NHL, och sen har han de där två säsongerna i Washington som inte blev speciellt lyckade. Men när man läser på om Vegas och hur de sett ut under de senaste säsongerna under Pete DeBoer och även hur Cassidy har styrt Boston, så verkar det ju vara så att Vegas har haft ett mer man-man försvarsspel medan det har varit mer systemdrivet i Boston. Det kommer nog vara en period av akklimatisering för spelarna kanske att gå över till Cassidys filosofi. Men visst känns det som att med spelare på den här nivån, om man tittar på Vegas backuppsättning egentligen hela roster, att det kommer ju förr eller senare falla väldigt väl ut.
Ja, alltså det här ska ju fortfarande vara ett av de bästa lagen i väst. Och ett slutspelslag, ingen snack om saker, men absolut. Det kan nog vara en liten akklimatiseringsperiod där.
Apropå Pete DeBoer då, att han nu ser ut att ta över Dallas. Vad tycker du om det partnerskapet?
Jag tror att han kan passa ganska bra där. DeBoer är ju en enkel coach på det sättet. Hans system bygger ju mer på alltså lasta puckar på mål. Han driver mycket från bakplan, och nu kommer inte vara kvar John Klingberg, men de har Miro Heiskanen, och får se vad de gör mer på backsidan och sånt där. De kommer ha Joe Pavelski som är så bra framför kassen, och det känns inte som en helt och hållet en slump att de återförenas, men jag tror att DeBoer kan få ut ganska mycket av det här Dallas-laget som i ärlighetens namn inte är jätteimponerande på pappret, så att ja, jag kan ändå, jag tror att det kan bli en bra matchning, men bara för att jag säger att det blir en bra matchning så tror jag inte att de kommer liksom göra kaos i slutspelet nästa år.
Du, det är ju middagstider här i Sverige i alla fall. Det är förmiddag hos dig i Denver. När du pratar om Dallas nu, så börjar jag tänka på en macka med Dallas-sallad på under sommaren. Alltså det är ju riktigt gott.
Nej.
Gillar du inte Dallas-sallad?
Nej.
Det är ju kanon.
Vad är det? Är inte det typ i mosasallad?
Vad är det? Det är väl någon slags kål, morötter och så är det väl ja, någon typ av crème fraîche, men det tror jag inte att det är. Men det är ju kanongott på liksom mjukbröd, skinka, ost och sen Dallas-sallad. Och så kanske lite kräm och mjölk. Då har man ju en bra sommarlunch där.
Läggs man åt kräm?
Ja, jag gör det ganska ofta i sommar, jag vet inte. Passar inte min personlighet, va? Känns det som?
Jo, det gör det.
Varför det?
Nej, men det är satt och barnsligt.
Ja, i och för sig.
Som du?
Ja, jo. Ja, jag trycker en halv sirapstub varje dag. Så att, eller det är en flaska mer. Sirapsflaskan, ja. Anaheim, helt rätt. Det var ju de som Dadona var klar för innan det kom fram att det var väl inskrivet i hans kontrakt att han inte behövde gå till Anaheim om han skulle tradas dit. Visst var det så?
Precis. Men Vegas hade ju missat det när de trädde till sig honom från åtta, va? På något sätt hade den kommunikationen missats att det fanns ett trade-skydd i kontraktet. Som jag förstod i alla fall. Det var ju lite amatörmässigt gjort om vi ska vara ärliga. Så att han hade ju rätt att stoppa den traden och gjorde det.
Ja, De som inte förstår hur Vegas ska lösa sin lönetakssituation med Webber nu, så kan man säga att de sätter upp honom direkt på långtidsskadelistan och så räknas inte han.
Precis. Eller han räknar, det där är ju väldigt avancerat och
ja, men, ja.
Han kommer att vara på långtidsskadelistan. Shea Webber har spelat klart.
Ja.
Så mycket kan vi säga. Och det där beror ju också på, alltså, väldigt kort kan man bröra det utan att gå in för mycket detalj, men det är, ska du ha spelare på långtidsskadelistan, då vill du vara så nära lönetaket som möjligt när du sätter upp dem. Det påverkar bara för lönetaksutrymme sen. Och Vegas kommer ju garanterat att vara pushade mot lönetaket när säsongen börjar, eller när de ska sätta upp Webber på långtidsskadelistan. Och då är det en bättre situation kontra ett Montreal som kanske inte kommer att vara i samma läge. Vi vet inte riktigt vad som händer där. Men, och framförallt kanske inte den här säsongen, men framöver. Så skapar en flexibilitet som, för det är 4 år kvar, som är väldigt viktig för dem, och medan Vegas nu behövde flexibiliteten här och nu på ett helt annat sätt, då var de beredda att ta en långsiktig smäll som kommer påverka de kommande åren för att bli av med Dadonov. Jag vet inte om jag ska börja jobba slaviska tattar Dadonov. Nej.
Ja, alltså när du kommenterar tänker jag, ja, det skulle väl passa.
Ja, jag pratar med dig här och nu.
Ja, det får du absolut göra. Vem var du tänkte på som hade vunnit Stanley Cup i Colorado omklädningsrum? Var det Burakovsky?
Jag vet ju att Darren Helm har gjort det. Han vann ju med Detroit.
Okej, okay, ja, då, Helm hade du helt rätt i. Men Burakovsky har också vunnit med Washington.
Ja, men gud!
Så det är 2 stycken.
Åh, oh, herregud, vilket hjärnsläpp. Ah, ja.
Som har lyft den där bucklan i Colorado. Vilket gör att du, nu när vi tassar vidare på finalfrågorna, har 1 rätt hittills. Och det är ju Anaheim då, som du svarade på. Mm. Dadonov. 15 gånger trodde du att Victor Hedman sa you know på frågan om Stanley Stamkos. Du är 5 ifrån. Han sa det faktiskt 20 gånger under 1 minut.
Mm. Ja, jag köper det.
Ja.
Nej, det är sjukt, men det är ju, han är ju extrem, men många är ju så, alltså, kollar man på, jag kan kolla på många eller inte, och börjar man räkna Junos, alltså, den poppar upp alltså.
Ja,
men Erik är också farlig på det, Karlsson.
Ja.
Han är riktigt farlig på det.
Men är inte det engelskans svar på liksom?
Ja, fast ännu mer.
Alltså man, alltså, ja. Men när man ska väva ihop sammanhangen och resonemangen, då är det väldigt lätt att kasta in Junos eller liksom, för att det blir en bra brygga.
Ja.
Ja. Simon, klipp in när Victor Hedman säger you know på frågan om Stanley Stamkos.
Well, obviously, we've been around each other for a very long time, and you know, we try to get on each other every now and then, and you know, good, you know, we got a good golf game going on with a lot of guys, you know, on the Xbox, and you know, there's not going to be any, you know, we play against one another too, so it's a lot of fun, but you know, it's just evolved, and you know, just a brotherhood, and you know, it's been very special to share all these moments, and you know, like you talk about, you know, with the calm confidence, I think is, you know, just experience. You know, we've been through all the ups and downs, and you know, throughout the past 2 seasons, obviously enjoyed a lot of success, but you know, that's what we want to bring to the team is, you know, you got to stay calm even through tough situations, and you know, now we're down 1 game, but you know, that's not going to change our approach. That's not going to change who we are and how we are in the locker room and at the hotel and with one another. So, you know, I think that's, you know, speaks for the whole team, not just the 2 of us, but just the whole team of being collective and just focus on the next game.
Den första frågan jag ställde i pulshöjaren, den berörde ju faktiskt också Victor Hedman, men även Gabriel Landeskog. Du har helt rätt när du säger starstruck på det där tomrummet. Jag ska läsa citatet som kommer från Gunnars text på Expressen. Jag är 2 år yngre än Vigge, så han är lite som en storebror för mig. Jag har lärt mig mycket av honom genom åren och jag var lite starstruck när vi möttes första gången. Lite gulligt att han säger det, tycker jag.
Ja, Victor sa till Bjurman inför finalen att det är den bästa kompis han har mött i en sån här typ, i en sån här final liksom. Att han aldrig har spelat mot någon han är så nära. Så att de har en, men de har haft en väldigt fin, det har man märkt genom alla år liksom. De har en väldigt fin relation. Och mycket respekt för varandra som spelar också, utöver att de är goda vänner. Så att, men det är bortkopplat nu. Det är ingen kontakt under finalserien.
Ja, vad var det Gabbe sa? Att i sarghörnen har man inga kompisar.
Nej, precis. Och jag vet att de flesta, eller det, man har liksom ingen, man låtsas inte om det liksom. Och det är inte så att man det är klart att möts i grundserien, att de kan, då kan man ju gå ut och käka en middag eller kanske stå och snacka lite efter matchen eller något sånt där, men det händer ju inte nu liksom. Nu är det ju pausat tills det är över.
Ja, superrimligt. Men visst börjar man längta lite till 2024 nu, efter Gary Bettmans presskonferens där han sa att ja, mycket talar för att det kommer bli World Cup då, och att de kommer att köra med ett 4-års intervall. De vill inte bara köra en gång som det var 2016, utan de vill hålla i lite längre. Då kommer ju Landeskog vara där och Hedman, och ja, få se ett NHL-stjärnspäckat Tre Kronor, det var ett tag sedan. Det var väl 2016 nu när jag tänker efter.
Helt rätt. Så att ja, det blir 8 år då. Det är ju verkligen.
Ja, jag vet inte, man kommer inte ifrån det, men jag tycker det är så synd om Hedman, när man ska prata landslaget, att det inte har blivit några OS-chanser för honom.
Nej, får se om det kommer en sista.
Ja, man får hoppas det. Det var pulsaren för den här gången. 2 rätt, Jonta. Du kvitterar inte ut godkänt då, för vi brukar väl säga 50% på den.
Mm.
Besviken?
Burakovsky skulle jag ha tagit. Ja, då hoppar vi på Lindqvist, och i den här tappningen, bara för eventuella nytillkommande lyssnare, det är ändå final, det är kanske någon som hoppar på då liksom och säger att det här är rätt läge.
Absolut.
Ja, och det är då välkomna er. Väldigt enkelt. Adam kommer att få en fråga, och den får ni också. Och under 90 sekunder så ska man fundera ut svaret, skriva ner den och sen säga stopp. Och sen går vi igenom svaren. Och så vet man hur många rätt man har. Och så vill man ju gärna slå Adam i ansiktet, men även i den här frågesporten.
Du kan få slå mig i ansiktet, lyssna kan man slå mig i linkquizet. Det är faktiskt rätt många som hör av sig, både på vårt Instagram-konto och på min mailadress. Och det har varit många fina prestationer här sista 3-4 veckorna. Nästan maxbetyg på många lyssnare, så kudos.
Jag tror att någon kan gå fullt den här gången, och nu är jag är lite orolig, för jag ska vara helt ärlig. Den här satt jag och gjorde i pressrummet igår, när jag var färdig på efter matchen, med rätt mycket mos i hjärnan. Så att jag kan ju missa någonting. För det här är ytterligare en manuell sammanställning. Men jag hoppas att jag inte missar någonting. Då ska vi presentera veckans fråga. Och jag vet ju att du hatar den här 1 plus 1 minus upplägget. Så vi ska köra en rak nämn så x antal spelare. Och så får du gissa på det antalet. Och inga minuspoäng. Så här. Vi har en kanadensisk och en svensk lagkapten i den här finalserien, Steven Stamkos och Gabriel Landeskog. Och det är ju med marginal det allra vanligaste att den Stanley Cup-vinnande kaptenen har varit kanadik. Faktum är att om Gabriel och hans Colorado får höja bucklan, då blir Gabbe bara den 6:e kaptenen i NHL-historien som inte är kanadik och leder sitt lag till Stanley Cup. Och jag vill såklart höra de första 5. Varsågod. Ja, då är vi nere på 20 sekunder kvar där. Åh, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Slut!
Ah! Ja, du Jonta. Vad sa du? Det var 6 eller 7 stycken?
Nej, Jag sa att Gabbe blir en sjätte.
Gabbe blir en sjätte.
Ja, för det är femman vi söker.
Ja, jag har skrivit ner fyra. Så att jag kommer inte gå. Jag kommer inte ha full pott här. Mm. Lida såklart, ja.
Ja, Niklas Lidström, 08 med Detroit. Blev då den första svensken.
Och sen har vi ju Alex Ovechkin då.
Ovechkin, första ryssen.
Mm. Sen har vi Stina Schara.
Första slovaken, 2011 med Boston.
Mm. Den här är jag fundersam på om den stämmer. Om han hade hunnit bli kapten för den klubben han spelar för. Anse Kopitar.
Nej. Han var inte kapten. Okay. Men däremot så hade Los Angeles Kings en icke-kanadensisk kapten när de vann. Oj, oj, oj.
Vänta här nu. Vem var det? Det sätter jag inte på rak arm faktiskt.
Nej, det här är ju, den här är ju lurig. Det här är ju den minst notabla spelaren av de här, skulle jag säga.
Ja.
Dustin Brown.
Ja, såklart. Mm. Ja, han är amerikan såklart.
Ja, precis. Ja. Det är det som är lurigt.
Alltså, nu, jag ska vara helt transparent med lyssnarna och dig också. Jag stod och vägde det. Okej, var det Brown eller var det Kopitar? Men då tänkte jag så här, okej, är det Brown? Han är ju kanadensare. Så att jag tänker det Kopitar här och så att jag får liksom den en europe som har lyft.
Jag skulle nog gissa att du, den sista spelaren vi söker, den är en riktig luring. För jag tror att nummer ett, att många tror att han är kanadik kanske. Och nummer två också, att många tror att Mike Modano var kapten när Dallas vann 1999. Men det var han inte. Det var Darren Hatcher som var kapten. Och han är amerikan.
Okej, okay, så där har vi då fyra namn. Då är det sista som du ska presentera.
Nej, det är fem.
Det är alltså Schär, Ovechkin, Lidström, Brown och... Ja, det är ju fem. Ja.
Du totalt tappar de sista fem minuterna.
Men låg... Jag nämnde ju innan jag började fantasera om Dallas sallad att det är lågt blodsocker. Oh. 17.47 på klockan och syskon är på väg hit på taco kväll. Så att jag liksom börjar förbereda mig mentalt för att stå och hacka grönsaker och lök snart.
Ja, men så är det. Darren Hatcher, 99, det var den första icke-kanadiken som vann som kapten. Lidas var den första europeen som vann 08. Så där har vi milstolparna. Så vi har alltså två amerikaner, en slovak, en svensk och en ryss. Och nu kan vi alltså få två svenskar då om Landeskog löser det här.
Alltså, det är ju ändå lite uppseendeväckande att det är så pass få amerikaner som har vunnit Stanley Cup som kapten.
Ja, men... Det har inte funnits jättemycket notabla amerikaner då. Alltså kollar du liksom... jag menar, om du ska prata om de bästa amerikanska spelarna någonsin, då är det typ Patrick Kane är där, Moderno är där, Chris Chelios. Alltså sen börjar du komma in på typ Pat LaFontaine. Och det här är jättebra spelare. Men jag menar, om du skulle ranka de bästa kanadickerna, hur högt skulle de här placera sig? Skulle de ta sig in på topp 30?
Nej,
Kane kanske skulle.
I och för sig.
Brett Hull också. Ska vi inte glömma, han är väl den bästa. Men Hull är ju alltid så här kontroversiell för att han är född i Kanada och tillbringar stor del av sin uppväxt där. Det är därför man alltid hör där när man Kane har slagit rekord så alltid och highest US born någonting. För att Hull har ju alla rekord liksom för amerikanska spel. Han valde att spela för USA sen.
Ja, Jeremy Roenick kanske?
Ja, och det är det jag menar. Jeremy Roenick, han är typ halvt med i den diskussionen. Och skulle han, är han en topp 50 kanadick genom alla tider? Jag vet inte. Ja. Alltså jag har inte ens tänkt på det här. Det är inte för att liksom brista av respekt för Roenick. Men man, alltså, kan man producera otroligt mycket bra spelare. Så är det. Så...
Apropå rankingar och sånt så blev vi påminna om det för någon vecka sedan här på vårt Instagram-konto. Att vi har lovat lyssnare till att vi ska... rankar de bästa Deadpack eran spelare.
Ja, men det känns som ett sommaravsnitt.
Ja, men det ser jag fram emot. Det kan bli en väldigt rolig diskussion.
Alltså, det är okej. Ska vi avsluta där då? Det är ju coolt att se hur stor Foppa fortfarande är. Alltså, folk kommer ju fram och snackar om honom så fort de fattar att man är svensk, liksom. Då är det ju bara Peter.
Är han på plats?
Nej, inte vad jag vet i alla fall. Han har inte sagt det till mig. Jag är här nu. Man har nog märkt om han var här. Nej, men alltså, men det är absolut riktigt stort. Det är väldigt, man ser många 21-tröjor fortfarande. Som sagt, folk... Ja, det händer fler, det har hänt massa gånger redan att folk, vilken spelare, otrolig, och liksom någon som berättar någon historia, man har sett han stå och hålla någon sarghörn med en arm och liksom massa sådana, alla har Foppa historier.
Ja, alltså jag trodde att du var på väg att säga att det har hänt många gånger att man tagit fel på mig, att man trott att jag är en Peter.
Ja, jag har tyvärr inte på den lunchrock igen, så att, men om vi gör det, då lär jag aldrig tro att jag är Foppa.
Ja, precis. Ja, så länge du inte behöver backa.
Nej, nej, men vadå? Peter backar inte, jag är bara full fart framåt.
Ja, det blir en bra cirkelslutning här. Nu spelar inte han finalen, men det var en lyssnare som taggade in oss i ett Instagram-inlägg här för några dagar sedan. Sam Gerards klubba, har du sett hur kort den är?
Ja, det är ju en av de... den är sjukt kort.
Det måste vara en av sjukare detaljerna med NHL den här säsongen, eller de senaste säsongerna. Den är ju typ 40 centimeter.
Mm, han har ju alltid haft väldigt kort klubba. Och det står ju ut framförallt eftersom man är back. Men ja, det stämmer. Ja, det är som Josef, fast tvärtom.
Jag bara kasta in det. Ja, precis. Ja, en extremt...
Anthony Cirelli har ganska kort klubb också, tänkte jag på när jag tittade på Tampas träning igår.
Mm, jag tyckte Bowen Byram har det också. Mm. Inte alls speciellt lång. Ja, vi får ta en klubbdebatt längre fram i podden. Nu när jag bara kommer på saker spontant här. Vet du hur många spelare som tjänar över, eller har cap hiten 10 miljoner dollar eller mer, som har spelat en Stanley Cup-final?
Kane, Taves, Price, Kopitar. Ja. Hur många är det totalt? Kan det vara en 12? Är det, det är över 10 som har 10 nu, va?
Ja.
Jag kommer bara på de fyra.
Ja. Jag inser nu att det jag såg, jag tittade faktiskt upp det här lite snabbt. Det var att hur många lag som har vunnit Stanley Cup med en spelare som tjänar 10 miljoner eller mer. Eller har det i capit.
Mm-hmm.
Noll spelare.
Mm. Nej, precis. Alla de här skriver sina kontrakt efter de gick efter till final, förutom Price. Price hade ju sin capit när de var i final.
Ja, men han vann ju inte. Och det var ju det jag tog fel på där. Det var lag som vunnit med 10 miljoner dollar spelare. Eller,
Du är riktigt svag just nu. Du måste få lite mat i kroppen.
Ja, alltså det svajar ordentligt nu. Jag ber om ursäkt alla lyssnare.
Men vi har ändå klippt bort det mesta av svajet, så att... Får se vad Simon släpper igenom.
Nej, ska vi vara helt ärliga med, så har vi inte klippt bort någonting. Men som Uffe Bedin skulle ha sagt, jag har fallit från en klippa under det här avsnittet. Under den timme vi har hållit på. Ja, tack för oss. Jag vill ha slut, eller? Alltså, jag håller på att svettas ihjäl. Jag har riktigt långt om socker.
Jag tar över här nu. Vi kommer att återkomma med nya avsnitt under finalserien, efter finalserien. Vi får se hur långt finalserien går. Och Adam kommer då att se till att ha ätit ett rejält målmat. Kanske en smörgås med Dallas-sallad. Och ja.
Nu tar jag över det. Det var tradigt värre.
Ja, det var dåligt. Titta på Viaplay.
Ja.
Det blir studio från den matchen nu. Det blir full studio. Så att
full studio. Okej, jag ska gida. Sitta och packa det under bästa sändningstid.
Alltså 0-0
det är för sig, det är inte bästa sändningstid.
Nej, tyvärr så är det ju snarare tvärtom. Det har ju en uppförsbacke där när man jobbar med det. Det går inte att komma ifrån.
Ja. Ja. Nej, men tack för oss. Adam.johansson@expressen.se om ni vill mejla, eller så finns vi på Instagram och Twitter också. Jag har ursäkt för sista 15 här. Det blev lite trött från mitt håll, men det är som det är. Tack för oss, puss och kram. Lite trött.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.